Då hälsar jag dig varmt välkommen till bibeltimman. Det är faktiskt den sista bibeltimman för vårterminen 2023. Så nu ska vi ta lite sommarlov och så återkommer vi igen i början av september med det som återstår av Markus evangeliet. Idag så ska vi läsa från kapitel 10. När man går igenom bibeltexterna på det här sättet från början till slut så kommer man ju automatiskt att röra vid väldigt många olika ämnen och områden. Bibeln är ju en fantastisk bok med så mycket aktuell vägledning, och trots att den skrevs för länge sedan så är dess budskap så aktuellt också för vår tid. Sen är ju inte Bibeln bara en handbok för livet, det är ju Bibeln är ju Guds levande ord. Bibeln är utandad av honom själv. Och det är bröd och mat för vår invärtes människa. Det är lykta på vår stig. Och sen är Guds ord också ett svärd, står det. Som kan bena ut vad som är vad i oss. Vad som är ande och liv och vad som är kött. Så vilken förmån det är att Gud har gett sitt ord till oss, att vi får studera det, läsa det och låta den heliga ande uppenbara det för oss. Och summan av hans ord är sanning, och sanningen gör oss fria. Det är som Jesus säger i Johannes 8:32, att ni ska lära känna sanningen, eller att ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Idag så ska vi då läsa Markus 10 och de 16 första verserna. Men vi börjar med att läsa den första, 10:1. Sedan gav Jesus sig av därifrån och gick på andra sidan Jordan till Judeens område. Folk samlades återigen i skaror omkring honom, och han undervisade dem som han brukade. I och med kapitel 10 så börjar Jesus och lärjungarna nu sin vandring mot Judén och Jerusalem. Jesus lämnar alltså Galileen. Det mesta av det som har berättats i Markus evangeliet hittills, det har utspelat sig i Galileen och de närliggande områdena runt Galileen. Nu vet inte jag hur pass bra du känner till geografin. Förenklat så kan man säga att Israel består av tre delar, tre landskap. Galileen i norr. Där hittar du städer som Nazaret där Jesus växte upp, och även Kapernaum där sen Jesus bosatte sig. Och där finns också sjön Genesaret, eller den galileiska sjön. Många berättelser som vi har läst tidigare händer ju i anslutning till Genesaret. Sen har du längst söderut, där ligger Judeen. Och Judeen, där finns Jerusalem och templet. Och sen också Betlehem, staden där Jesus föddes. Och längst ner i söder så gränsar Judeen också då mot Döda havet. Och så finns floden Jordan som förbinder Genesaret och Döda havet. Och mellan de här landskapen, Galileen i norr och Judeen i söder, så ligger då Samarien. Samarierna, de var ju föraktade, man såg ner på dem, ansågs inte som riktiga judar av de som exempelvis bodde i Judeen, utan man såg på den som ett blandfolk. Så en rättrogen jude valde att inte gå genom Samarien när han skulle förflytta sig mellan Galileen och Judeen. Nu vet vi att Jesus på många olika sätt sprängde gränser. Han lyfte fram de åsidosatta och på den tiden föraktade. Och han lyfte fram kvinnorna, han lyfte fram barnen, han rörde vid de spetälska. Och även de samariterna lyfte han också fram. Han valde också att ibland ta vägen genom Samarien. I kapitel 4 i Johannes evangelium, den berättelse där Jesus möter kvinnan vid Sykars brunn, där står det i Johannes 4 från vers 1 att när Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, lämnade han Judeen och vände tillbaka till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. Och just ordet måste antyder ju det kontroversiella med att göra det. Men det är ju då Jesus möter kvinnan vid Sykars brunn, och det här mötet med henne, det åstadkommer ju en väckelse mer eller mindre i området. Men i den här texten i Markus 10 så följer Jesus den vanliga pilgrimsvägen, den som går öster om Jordan. Och sen när man kom söderöver så korsade man Jordan igen och in i Judén, och så slapp man ta vägen genom Samarien. Nu under den här vandringen mot Jerusalem så börjar Jesus återigen undervisa de stora skarorna som samlas där han drar fram. Innan har han ju haft en period där han har satsat på sina lärjungar och undervisat dem och varit ensam tillsammans med dem. Men här nu på vägen så börjar han undervisa folket igen, och han behandlar en rad teologiska frågor. Bland annat om äktenskap och skilsmässa, om barnen och om egendom. Han pekar på områden där det råder olika missförhållanden, dels inom familjen, dels inom det ekonomiska systemet. Och han visar på solidaritet med sina så kallade minsta. Så jag läser nu då stycket från vers 2 till vers 12, och det är, handlar om frågan om äktenskap och skilsmässa. Några fariseer kom fram för att pröva honom och frågade honom: får en man skilja sig från sin hustru? Han svarade dem: vad har Mose befallt er? De sa: Mose har tillåtit att mannen skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig. Då sa Jesus till dem: det var för era hjärtan är så hårda som man gav i den föreskriften. Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan alltså inte skilja åt. När de var hemma igen frågade lärjungarna honom om detta, och han svarade dem: den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott mot henne. Och om hon skiljer sig från sin man och gifter sig med en annan begår hon äktenskapsbrott. Det är inte den enklaste sak att undervisa om äktenskap och skilsmässa. Det anses ju av många så privat att inte någon egentligen har rätt att uttala sig i frågan. Men Bibeln ryggar inte för det. Och om summan av Guds ord är sanning, och om sanningen ska göra oss fria, så bör det ju ändå vara viktigt att undervisa. Även om det kan uppfattas som känsligt. Samtidigt så får vi be om nåd över våra liv så att vi kan göra det utifrån ett barmhärtigt hjärta. Vi vet ju alla hur det ser ut. Ingen av oss har rätt att peka finger. Vi är alla ofullkomliga människor. Vi behöver be om Guds hjälp, att vi kan uppmuntra varandra och ge varandra hopp för vår fortsatta vandring. Att vi kan förkunna både nåd och sanning, både förlåtelse och omvändelse, så vi inte kantrar åt vare sig det ena eller andra hållet. Å ena sidan kan vi bli hårda och inte ge utrymme för Guds nåd, för hans förlåtelse. Å andra sidan så ska vi inte bli släpphänta och bortse från det att Jesus faktiskt i missionsbefallningen säger, som en del av själva lärjungaträningen, att vi ska lära dem att hålla alla bud jag har gett er. Och då lovar Jesus att jag är med er alla dagar in till tidens ände. Och i det här sammanhanget då när det gäller just äktenskap och det gäller skilsmässa, så skulle jag vilja läsa en annan berättelse från Johannes 8 och 3. Johannes evangelium kapitel 8 vers 3. Det står där: då förde de skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa: mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa: den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån en efter en, de äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne: kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade: nej, herre. Då sa Jesus: inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Det finns givetvis mycket att säga om den här texten, men jag läser den bara för att vi ska se Jesu hållning. Kvinnan hade följaktligen begått äktenskapsbrott. Jesus säger tydligt och klart att det var fel, men han förlät henne. Han kastade inte sten på henne, men han sa också till henne att inte fortsätta med den livsstilen. Och jag vill göra Jesu hållning till min hållning. Nåd och sanning. Förlåtelse och omvändelse. Inte det ena eller det andra, utan båda tillsammans. Ni märker att fariseerna, de dyker upp i båda de här berättelserna. Både den i Johannes 8 som vi nyss läste och i vår text i Markus 10. De dyker upp för att de vill pröva Jesus. De vill försöka hitta någonting att få honom att anklaga honom för och sätta dit Jesus. De är egentligen i huvudsak inte ute efter kvinnan, utan de är ute efter Jesus. Och frågan den här gången, den gäller om man får skilja sig från sin hustru. Alltså om mannen får skilja sig från sin fru. Det var inte intressant och inte relevant heller för den delen att fråga hur det var för kvinnan. För hennes del var det, om inte omöjligt, så krävdes det väldigt speciella omständigheter för att hon skulle kunna ha möjlighet att skilja sig. Men i den här judiska kulturen och i den tid som var, inte bara i den judiska kulturen utan också i den omkringliggande kulturen, så sågs ju kvinnan i det närmaste som mannens egendom. Och en judisk man hade då enligt Mose lag rätt att skilja sig från sin hustru. En kvinna kunde inte begära skilsmässa med mindre än att mannen förbesåg hennes grundläggande behov av mat, kläder och bostad. Men mannen, han kunde skriva ett skilsmässobrev. Det var ingen juridisk handling utan bara ett brev som han gav till kvinnan. Och sen hade då kvinnan det brevet som hon kunde visa upp ifall hon träffade en ny man. Så att den nya mannen som då kom på fråga visste att hon var frånskild och att han inte bröt mot en annan mans äktenskap genom att gifta sig med henne. Nu fanns det här en enighet bland de skriftlärda runt det här med skilsmässa och brev. Men samtidigt så var de ju djupt oense om på vilka grunder man fick skriva skilsmässa och brev. Det rådde olika åsikter i olika religiösa skolor. Ursäkta mig här. Det fanns två kända rabbiner som hade var sin skola. En lite mer konservativ och en lite mer liberal. En rabbin hette Hillel Och han ansåg och lärde ut vid sin skola att det räckte med i stort sett att en kvinna brände vid maten. Eller att mannen hittade en annan kvinna som han tyckte var vackrare och bättre, så kunde han skriva ett skilsmässobrev. Det ansåg Hillel och den skola som utgick från honom. Så fanns det en annan rabbin som hette Shammai, och skola Shammai var mer strikt och ansåg att det endast var moraliskt förkastliga handlingar som var skäl nog för att skilja sig. Att kvinnan på något sätt hade burit sig illa åt och vanhedrat mannen på något sätt. Men vi märker här hur hela resonemanget utgår då från mannen. En skild kvinna, en kvinna som hade fått ta emot ett skilsmässobrev och blivit lämnad, var tvungen att klara sin försörjning på egen hand. Det fanns yrken som var öppna för kvinnor, men med en lön som var omöjlig att försörja sig på. Så många gånger så var de tvungna så att säga att lita till människors välvilja, hoppas att man kunde få en ny man, och det var heller inte ovanligt att frånskilda kvinnor och även änkor blev tvungna att prostituera sig eller sälja sina barn för att om möjligt överleva. Så det var i den här kontexten som Jesus talar om äktenskap och skilsmässa. Så svarade Jesus på fariseernas fråga genom att först låta dem redogöra för vilka bestämmelser Mose hade gett dem i lagen. Och då säger de att mannen kunde skriva ett skilsmässobrev om mannen inte längre ville vara gift med kvinnan. Och då fungerade det här brevet som ett fribrev. Han var fri från sina förpliktelser gentemot kvinnan. Men när Jesus ger sitt svar så utgår han inte utifrån vad Mose har sagt och befallt, utan istället från hur det var tänkt från början. Därför är Bibelns två första kapitel väldigt viktiga. Och Jesus han citerar därifrån och säger att mannen ska lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru. Och sen ska de två bli ett. De ska bli ett kött. Kvinnan ska alltså inte behöva flytta till mannens familj och bli en del av hans egendom. Och inte heller ska hon ständigt behöva leva med fruktan för att få ett skilsmässobrev från mannen i handen. Och att han ska lämna henne. Och det här svaret från Jesus, det betyder ju en helt ny synpunkt. Och då är frågan, vem är störst? Jesus eller Mose? Hade verkligen Mose det avgörande ordet i frågan? Vi kan läsa i Hebreerbrevets tredje kapitel. Det står överskriften att Kristus är större än Mose. Och i vers 3 läser vi, men Jesus är värd mer ära än Mose. Jesus är större än Mose. Jesu ord väger tyngre än Moses. Och det här är ju någonting vi också känner igen från Jesu undervisning i bergspredikan. Där han vid flera tillfällen säger, ni har hört att det är sagt, men jag säger er. Och här så hänvisar nu Jesus till hur det var tänkt från början. Jesus han pekar på Guds mening med man och kvinna i skapelsen. När Gud gjorde man och kvinna var det för att de skulle höra samman, att de skulle vara jämbördiga partners, att de skulle komplettera varandra och bli ett kött. Och den enheten som sker när man och kvinna förenas kan ingen människa upplösa. Det var så det var tänkt från början, och det här är viktigt. Mycket viktigt att ha med sig när vi undervisar om relationer och samliv, om äktenskap och familj i våra kyrkor. Sen kom ju syndafallet, och i den här världen så hade det blivit tillåtet att skilja sig. Varför då? Jo, för deras hårda hjärtans skull. Men när Messias nu kommer med ett annat rike, Guds rike, när Guds rike bryter in, så gäller en annan ordning för rikets barn. De lever som det var tänkt från början. I det här sammanhanget så skulle det väl också vara bra att påminna oss om vad Jesus säger i kapitel 1 i Markus, vers 15. En nyckelvers verkligen för hela Jesu undervisning och för Markus evangeliet. Jesus sa: tiden är inne, Guds rike är nära. Vad ska ske då? Omvänd er och tro på evangeliet. Alltså, Jesus predikade att en ny skapelse var i antågande, en upprättad skapelse som utgår från hur det var från början, hur det såg ut före människans fall. Jesus bemötte alltså frågan från fariseerna utifrån Guds rikes kultur. Och utifrån det synsättet så blev en skilsmässa ett äktenskapsbrott. På samma sätt som botandet av de sjuka och utdrivandet av de onda andarna var ett tecken på att Guds rike är i antågande, så blev det på samma grunder viktigt att hålla samman äktenskapet. Och det här, det säger ju någonting om den attityd vi bör ha när det gäller äktenskap och skilsmässa. Vi har ett ansvar för att arbeta på vårt äktenskap, att hålla det för heligt och att göra allt vi kan för att bevara enheten. Att ära varandra som man och kvinna inom äktenskapet. Det är ett vittnesbörd om Guds rike i antågande. Att vara mån om att vårda och visa omsorg om varandra i äktenskapet, det är ett vittnesbörd för världen. Så det skadar inte, om jag uttrycker det milt, att noga tänka igenom vem man ska gifta sig med och på vilka grunder. Och det är fullkomligt nödvändigt att också arbeta på sin relation och att verkligen göra det medvetet. Det finns det givetvis mycket mer att säga, och det finns ju många andra bibeltexter att läsa i det här ämnet. Men det här är på något sätt utgångspunkten. Vi har en situation idag där jättemycket har gått sönder och där många har gjort erfarenheter som man önskar skulle vara ogjorda. Och här får vi verkligen be om Jesu pastorala bemötande, som vi läste om med kvinnan från Johannes 8. Det är ett föredöme på det sätt som vi får hantera de här frågorna och att möta människor i de här situationerna. Det finns förlåtelse, det finns nåd. Även när exempelvis en skilsmässa kan ha inneburit djupa sår, va? Så kan Jesus komma med läkedom. Han kan upprätta. Det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Men för en kristen så är löftet inför Gud om trohet tills döden skiljer oss åt någonting att ta på största allvar. Och med det sagt då, så skulle jag ju som pastor inte ge råd till exempelvis en kvinna som blir utsatt för både psykisk och fysisk misshandel från sin man, att stanna kvar liksom till varje pris. Men det finns ett ansvar för både man och kvinna att vårda och göra uppoffrande insatser för sitt äktenskap. Ytterligare en sak att lägga märke åt innan vi lämnar det här textavsnittet. Det ska ju sägas att Jesus i det här samtalet också ger kvinnan en helt annan ställning än den hon hade. De skriftlärda, de talade ju överhuvudtaget inte om att mannen kunde begå äktenskapsbrott. Men det gör ju Jesus. Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan, så är han, begår äktenskapsbrott. Och det var ju för den tiden en mycket kontroversiell ståndpunkt. Så på det sättet så ger han kvinnan en helt annan ställning i jämförelse. Vi går vidare och så läser vi också verserna 13-16. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem, men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem: låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som det. Jag säger er sanningen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem. Den här texten är ju bakgrunden till den praxis vi har inom frikyrkan att praktisera barnvälsignelse. Exempelvis i vår församling, Frikyrkan för alla folk, så praktiserar vi ju inte barndop. Men vi låter föräldrar bära fram sina barn till Jesus för att han ska välsigna dem. Och så får de finnas i församlingens växthus och vara föremål både för våra förböner och vår omsorg. Förut talade vi om kvinnorna, men även barnen tillhör ju kategorin Jesu minsta. Inte i betydelsen av att Jesus tyckte de var mindre värda eller så, utan de av samhället förminskade. Och även barnen ansågs ju som mannens egendom. Och när nu några mödrar kommer med sina barn till Jesus, så står det att lärjungarna visade bort dem. Och här används i grundtexten ett ord som i det närmaste betyder att snäsa av eller att vara brysk. Så vi förstår vilken kultur lärjungarna var fostrade in i. Och här kommer ju någonting i deras ögon så oansenligt som kvinnor med sina barn och försöker ta Jesu tid i anspråk. Men vet du, att umgås med Jesus och lära känna Jesus, det innebär nya perspektiv och att få ett förvandlat och ett förnyat sinne. Här blir Jesus upprörd, och det blir Jesus ofta, när människor klassificeras och rangordnas och sidosätts på ett sätt som helt främmande för Jesus och hans rike. Därför så ska ju vi också bli upprörda över dålig behandling, om det gäller kvinnor och barn eller vem det än kan vara och vilken orsak det kan vara till orättvisa. Vi ska bli upprörda när dessa Herrens alla minsta blir felaktigt behandlade. För människovärde, det sitter inte i hur gamla vi är, om vi är man eller kvinna, vilken hudfärg vi har, och inte ens i hur pass moraliskt framstående vi vill verka. Utan värdet, människovärdet, det unika värdet som människor, det har vi att vi är skapade till Guds avbild. Vi är älskade av Gud, och Jesus Kristus, han har gett sitt liv för alla människor, för varje människa. Så Jesus, han tillrättavisar lärjungarna och sen befaller han dem att släppa fram mammorna med sina barn. Och ni kan ju tänka vilka reaktioner det blev. Men Guds rike är till för barnen, säger Jesus. Alltså, Guds rike finns hos Jesus, det är den underförstådda meningen. Så att hindra barnen att komma till Jesus, det är att hindra dem att komma till Guds rike. Och här är det väl så att vi skulle kunna tänka precis att det är precis vad som har hänt i många stycken i Sverige. Vad vi gör med barnen. Jag tänker på i förskola och skola får ju knappt barnen veta längre varför exempelvis vi firar de kristna högtiderna. Utan det är i stort sett bara tal om kycklingar och häxor på väg till Blåkulla när vi har påsk och så vidare. Så det är en grannlaga uppgift för den kristna kyrkan i Sverige att nå ut med evangeliet till barnen. Att presentera Jesus för barnen. För Guds rike tillhör barnen, och barnen har rätt att komma till Jesus. Barnen har rätt att få höra om det som tillhör dem. Och här tar Jesus upp dem i famnen och han välsignar dem. Problemet för Gud är inte hur ett barn ska kunna komma in i Guds rike. Problemet är de vuxna. Det är hos dem motståndet finns. Det är inte de små som måste bli stora för att komma in i Guds rike. Det är de stora som måste bli som barn. Och då menar jag inte att du ska bli barnslig eller fjantig och bete dig som och vara som ett barn i den bemärkelsen. Men Jesus han höjer kvinnans status, han höjer barnens status, han välsignar barnen, han ställer dem i centrum och så säger han dessutom att vi alla behöver bli som barn för att komma in i Guds rike. Så den här undervisningen som gäller familjen och äktenskap och barn och sådär, det handlar om att skapa riktiga och sunda förhållanden. Vill vi hålla fred i de stora sammanhangen så måste vi börja i de små. Alla destruktiva mönster och allt förtryck måste först och främst brytas i våra hem. Ja, ni vänner, med det sagt så får vi sätta punkt för den här bibeltimman. Och inte bara för den här bibeltimman utan för hela vårterminen. All undervisning hittar du på vår hemsida. Har du missat något eller vill du lyssna på någonting igen så finns det där. Och har du som lyssnar tankar, frågor eller någonting som du vill kommentera så hör gärna av dig. Skulle bli jätteglad över någon form av respons från dig som lyssnar. Och den bästa responsen du kan ge av alla är ju egentligen att du bjuder in andra till de här bibelstudierna. Jag tror att det är viktigt att Guds ord, att evangelium får nå ut i bredare lager. Ja. Till sist än en gång stort tack för den här terminen och så välkommen tillbaka i början av september.